Du lyssnar på Koltrastens sång av Annelise Boge i översättning av Eva-Maria Gelott, uppläst av mig, Maria Lyckov. Kapitel 1. Högås, juni 1956.
Johannes!
Odas skrik av skräck skallade över gårdsplanen. Hon hängde över kanten på silon och såg ner på den orörliga gestalten som låg på cementgolvet där nere.
Johannes!
Hon upptäckte inte Matilde förrän hon kom stormande upp på ladubron.
Vad i all världen är det? Vad är det som har hänt, Oda?
Oda lyfte huvudet och såg på henne med en blick full av kolsvart ångest.
Han föll ner!
Föll ner? Vem föll ner? Matilde lutade sig över kanten och fick syn på den livlösa gestalten nere på cementgolvet. Hon slog händerna för munnen i förfäran.
Åh herregud! Herregud! Hur är det med honom? Jag vet inte.
Oda rätade på sig och började klättra ner för stegen som stod in till siloväggen. Den var hal och ostadig, men Matilde lutade sig fram och tog ett ordentligt tag för att hålla fast den.
Du kan falla ner du också, Oda. Du får inte. Vi får vänta tills det kommer andra som kan...
Oda svarade inte. Hon fortsatte ner för den ostadiga stegen och var framme vid den livlösa gestalten i två långa steg. Hon kastade sig ner på knä bredvid Johannes och la två iskalla, darrande fingrar mot hans hals. Hon kunde inte se om han andades, men fingrarna kände flyktigt hans puls. Den var så svag att det bara var som en vag vibrering under hennes fingrar.
Johannes!
Hon vågade inte skaka honom. Hon visste inte hur svårt skadad han var och hade hört att man kunde göra ont värre om man försökte vända eller flytta på folk med svåra skador. Speciellt om det gällde huvudskador eller skador på nacke eller rygg. Hon förstod instinktivt att Johannes var allvarligt skadad, antagligen livshotande. Men det vågade hon inte tänka på. Det fick inte vara så. Han fick inte dö. Han låg fortfarande i den underliga, förvridna ställningen. Hans ögon var slutna och han var blåvit i ansiktet. Han verkade redan död, slog det henne. Hon strök honom försiktigt över det mörka håret medan tårarna rann.
Johannes, du får inte dö, Johannes. Vi måste hämta hjälp, Matilde. Han är allvarligt skadad. Du får ringa i visthusklockan så att folk kommer hit. Sen ringer du mina föräldrar och Johannes föräldrar också. Och läkaren. Först läkaren. Säg att han måste komma hit på en gång.
Hon stirrade upp på Matilde som hängde ut över silokanten, blek och storögd av skräck. Hon verkade helt paralyserad och rörde sig inte.
Spring, Matilde! Spring!
Det var som om Matilde äntligen vaknade ur chocken. Hennes huvud försvann och Oda hörde henne springa ner över ladubron. Strax efter rungade ljudet av visthusklockan ut över bygden i den grå sommardagen. Det lät ohyggligt och illavarslande. Oda vände sig mot Johannes och strök igen genom hans rufsiga hår. Hon fick blod på fingrarna och upptäckte att han blödde från ett långt sår i tinningen, fast det var inte djupt. Frågan var hur allvarligt fallet hade varit.
Johannes, kan du höra mig? Är du vaken, Johannes?
Det kom ingen reaktion. Han låg lika livlös och stilla. Han var så ohyggligt blek, tänkte hon igen, och han andades så svagt och oregelbundet. Hon snyftade och la varsamt sin kind mot hans.
Du får inte dö ifrån mig, Johannes. Du får inte dö. Jag tror inte att jag kan leva utan dig. Inte jag heller. Du vet det. Det är vi, Johannes. Vi tre. Du får inte.
Plötsligt kom hon på att hon hade varit på väg för att tala om för honom att hon väntade barn, men att hon inte visste om det var hans. Hon hade varit beredd på att han skulle lämna henne och att hon i så fall måste leva med det. Nu var tanken på att leva utan honom otänkbar.